är på.
Härligt att vara här i Munkedal kväll. Ja, tack ska du ha. Perfekt. Jag heter Bengt Wederman och en del av er har jag träffat förut. En del har jag inte träffat förut. Och jag kanske ska bara presentera mig själv lite grann. Jag är svensk, men jag har bott i Storbritannien strax utanför London i 15 år ungefär. Men är fortfarande väldigt svenskt i mitt hjärta då. Smålänning är jag inte, för att jag är född i Vänersborg. Så det är inte så jättelångt härifrån. Men jag är uppväxt i Småland. Har familj, en fru, 4 barn och snart 8 barnbarn. Så att familjen växer ju hela tiden då. Vi tror på det här med multiplikation. Och jag har varit i evangeliets tjänst i väldigt många år faktiskt. Ända sedan början på 80-talet. Så det är väl en 36-37 år. Jag har varit missionär, är fortfarande missionär. Jag reser mycket på många olika platser. Jag har varit runt i världen många gånger. Och vi har fått se Herren göra fantastiska saker under årens lopp. Och får fortfarande se underbara saker ske. Jag kommer precis ifrån Catania i södra Sicilien. En del kanske har varit där på semester. Det var inte jag. Jag var där och hade en genombrottskonferens, kallar de det. Och det finns ett stort församlingsnätverk där nere som växer riktigt ordentligt. Det leds av en före detta godfather, maffia chef där nere, eller en padrino kallar vi dem. Men han är ju frälst nu då, som tur är. Och det var fantastiskt faktiskt att få vara där nere under de här dagarna. Fick se väldigt mycket människor bli frälsta och Gud gjorde stora saker. Sista mötet fick vi se den helige ande komma med eld. Det var, jag har fått se det ett antal gånger, men det hände inte varje gång. Men det var väldigt, väldigt speciellt. En oerhört stark Guds närvaro där. Och nu är det kul att komma till Munkedal, en ort som jag aldrig varit vid innan. Men jag har bott i Ljungskile, det är väl inte så jättelångt härifrån. Det var när jag var nyfrälst för många år sedan. Så tvingade Gud, jag ska säga att han tvingade mig faktiskt, för jag ville inte. Men han tvingade mig att gå en bibelskola där. Ungdom med uppgift på den tiden. Och det totalt revolutionerade mitt liv då 1980. Och sen dess har jag inte varit tillbaks så jätteofta här. Men jag kände verkligen att det var rätt att komma hit den här helgen. Så jag vet inte vad du har för förväntningar på den här helgen. Men jag har alltid en förväntan på att Gud ska göra någonting då speciellt. Va? För att vi tjänar en levande Gud. Och precis som du hörde pastor säga här. En Gud som talar. Så att jag älskar att tala om att Gud talar. Det är en av mina favoritämnen. Jag har många favoritämnen i och för sig. Men så jag tänkte faktiskt tala om detta lite grann här ikväll och under den konferensen och de här mötena som vi kommer ha. Och jag skulle vilja börja tala med dig från en bibelpassage då i Johannes evangeliet, det andra kapitlet. Då ska vi läsa om det första miraklet som Jesus gjorde. Och jag tror att jag tar med kavajen, det är okej va? Ni har sett att jag har kavaj nu så jag kan ta av den. För det är ju lite varmt här i Sverige nu för tiden. Och om vi läser i Johannes 2 så står det så här. Från första versen. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu moder var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut. Och Jesu mor sa det till honom. De har inget vin. Jesus svarade henne. kvinna, vad har vi med detta att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa då till tjänarna, gör vad helst han säger till er. Nu fanns det 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. Det rymde omkring 100 liter var. Jesus sa det, fyll krukorna med vatten, och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa det, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Okej, ska vi be tillsammans en gång till? Fader, jag tackar dig för att vi får vara tillsammans här i Munkedal ikväll. Jag tackar dig, Fader, för det löfte som du har gett till oss. Att varhelst, närhelst vi samlas i ditt namn, Jesus, så är du närvarande genom den helige ande som du har sänt. Och jag tackar dig, helige ande, för att du är Gud. Jag tackar dig för att du är uppståndelsekraften, att du är smörjelsen, att du är läraren som leder oss in i hela sanningen. Jag tackar dig för att du har gett oss en förmåga att höra din röst. Jag bara ber om nåden ikväll att kunna tala ditt ord på ett sätt så att mina vänner här kan förstå, så att de kan ta emot och så att ordet får verka det till du sänder ut. Vi bara ber om detta, Fader, i Jesu Kristi namn. Amen. Nu är det ju väldigt intressant att det första miraklet eller undret som Jesus gjorde efter det att han hade blivit utsänd i tjänst, efter att han blev döpt i vatten och i den helige ande, hände just på bröllop. Och det här är ju ett fantastiskt bibelställe att tala om när det gäller bröllop. Nu är det ju inte bröllop här, men det är ändå fantastiskt att tala om det. Och det här också, miraklet som man gör, det är ju inte direkt politiskt korrekt egentligen. Titta inte på mig så nu, men om jag hade fått bestämma så hade jag ju velat att han istället gjorde vinet till vatten. Nu håller inte mina syskon i Sicilien med mig om det. De tycker det är jättebra. Men för mig som är då svensk och som när jag blir frälst så slutar jag med att dricka, så tycker jag kanske det hade varit bättre. Men nu är det ju så bra att jag inte bestämmer. Eller hur? Det är så bra att det står precis som det står. Och jag gillar det här namnet på er församling, att det är ordet. Och jag tycker det är härligt att få säga precis som det är. Det miraklet som hände här var ett fantastiskt mirakel. Va? Jag vet inte om du har organiserat bröllop någon gång i ditt liv. Är det någon som har gjort det? Har du varit på ett bröllop? Är du gift så ska du lyfta handen nu. För du kanske inte kommer ihåg, va? Men ja, 50 år. Ja. Men då känner du till det här storheten med bröllop. Va? Du känner till det här med att man ska planera väldigt mycket. I Sverige är vi ju faktiskt väldigt duktiga på bröllop. Jag har varit med om många olika bröllop i många olika länder. En del bröllop undrar man varför i allsen då hamnar jag här, även om det var jag som skulle viga. Men i Sverige är vi så där perfekta, va? Och vi har gift bort 3 stycken av våra 4 barn. Och jag vet, min fru och jag, vi är fundamentalt olika. Min fru är väldigt vacker, och det är inte jag, det kan du se själv. Och hon är väldigt ordningsam. Hon har allt i detaljer så här. Om du tittar på mitt kontor, Jag har några olika kontor över världen och alla ser ut likadant. Det är ganska rörigt. Speciellt på mitt skrivbord. Och då, jag har lärt mig säga så här. Om någon kommer in på mitt kontor på mitt skrivbord så säger han så här. Det är så rörigt på ditt skrivbord. Det tyder på att det är rörigt i ditt skalle, säger de. Då frågar jag, hur är det på ditt skrivbord? Frågar jag. Det är tomt, säger de. Ja, det betyder att det är tomt i din skalle. Nej, nej. Men det är lite olika hur man ser på saker. Va? Men i alla fall, min fru är duktig på att organisera. Och vi har organiserat 3 bröllop. Och betalt dem också. Och då vet jag. När jag läser det här bibelstället, va? Så tycker jag det är fantastiskt. Det här mirakel. Vi kommer komma till det lite senare. Det som verkligen hände här. Men ett av dem som jag nästan tycker är övernaturliga sakerna som händer här, det är att vinet tar slut. Om du nu ska ha vin, va? Alltså, och det tar slut. Och jag har ställt mig den frågan hur många gånger som helst. Jag har varit på massa bröllop. Och jag har aldrig varit med om att vare sig mat eller dryck tar slut. Jag vet när vi har ordnat våra bröllop, alltså, vi äter ju ett halvår, lite överdrivet. Alltså många månader efter bröllopet så äter vi den där eländiga bröllopsmaten och dricker den där siden och lokan och allt som man hade till bröllopet. Därför att vi hade ju alldeles för mycket, va? Därför att vi planerar ju liksom, vi vet ju, vi känner ju till att man kan ju inte ha för lite mat eller för lite dricka på ett bröllop, va? Och då undrar jag, varför tog vinet slut, va? Och då kan jag bara en tanke, va? Alltså, du vet, det står så här att Jesus blev ju inbjuden till bröllopet. Och Jesus hade ju 12 lärjungar. Va? Så att var helst Jesus gick någonstans så kom det ju 12 extra gäster. Har du funderat på det någon gång? Om Jesus skulle komma här i Munkedal, nu gör han väl inte det fysiskt, men han är ju här. Men och på den tiden, va? Och du skulle träffa honom och säga, har du lust att komma hem på en kopp kaffe? Ja visst, säger Jesus. Och så bestämmer ni klockan 1 så står det 13 personer utanför ditt hus. Va? Därför då har du 12 extra gäster. Va? Och jag har funderat lite, det kanske var därför vinet tog slut. Va? Han hade 12 extra, möjligtvis vindrikande lärjungar. Jag vet inte. Va? Men alltså, det finns ju en anledning till att det tog slut. Nu är det inte det viktiga i det här budskapet varför vinet tog slut. Utan det viktigaste är ju lösningen. Och hur lösningen kom till. Va? En del av er kanske blir lite störda över att jag talar om vin. Jag dricker inte vin så du behöver inte titta på mig så. Men jag tycker det är lite roligt att det står i Bibeln. Jag bara tycker det. Och lösningen här är ju det viktiga. Va? Och då ska vi titta lite, hur kommer den här lösningen till? Det finns en kvinna här som heter Maria. Hon är ju Jesu moder. Och i Sverige idag så är det ju lite populärt egentligen att man talar väldigt varmt om Maria. Va? Det har ju gått en romersk-katolsk våg i Sverige i flera olika sammanhang. Och jag måste säga det att jag är inte bland dem som har blivit romersk-katolik. Även om jag har många vänner som är katoliker över hela världen. Hela Italien är fullt med katoliker. Men däremot så högaktar jag Maria på ett sätt som alltså, hon sticker ut lite i historien därför att hon var ju med om något makalöst. Va? Hon födde Jesus och tackar jag till den kallelsen. Så jag är för evigt tacksam till Maria. Jag skulle aldrig falla mig in och be till henne eller hålla någon staty eller något sånt där. Men däremot så tittar vi även i den här historien så ser vi att hon faktiskt gör saker där som du och jag kan lära oss oerhört mycket av. Hon har ett budskap i den här berättelsen. Va? Och låt oss titta lite på det. Den här som bestämmer, han som är, man säger, chef på bröllopet. Toastmastern, vad man kallar honom, han som ansvarar för det. Han får ju reda på först att vinet är slut. Vem vände han sig till då? Han vände sig till Maria. Varför då? Jo, Maria hade ett gott rykte i Nasaret. Och Kana ligger ju inte alls långt från Nasaret. Det finns 2 Kana, men det här Kana vi tror det ligger utanför Nasaret. Följer du med oss i oktober ska jag visa dig var det var någonstans. Och De kände ju till henne och hennes familj där. Så hon hade gott rykte. Han visste att vad hon säger kan jag lita på. Det är väldigt bra att ha ett sånt rykte. Som en troende, va? Eller hur? Titta inte på mig. Säg inte att du är Maria nu. Det är ett bra att ha ett sånt rykte. Va? Och Maria går till Jesus när hon får höra talas om detta. Va? Och den här relationen är väldigt, den är väldigt, väldigt härlig. Alltså. Just det här samtalet som sker mellan Maria och Jesus, det är väldigt intressant. Därför att här från början i evangelierna så står det väldigt klart att Maria inte har en särställning. Va? Det tror jag är väldigt viktigt att se här. Hon kommer till Jesus som modern till Jesus. Va? Och säger att det finns inget vin i Jesus. Och hon är lite så här som jag upplevt ibland människor kan vara. Va? Nästan. Förstår du vad jag menar? Du måste göra något. Har du varit med om det någon gång? Det är liksom man lägger upp det så att man kan nästan känna lite styrning. Nästan lite kontroll. Va? En del blir jättenervösa när sånt kommer. Va? Men det finns en sida av mig som gillar det för att man känner igen det. Va? Då förstår man att den människan vet verkligen vad den människan vill. Va? Och det är ju väldigt bra att ha en sån egenskap. Va? Men Jesus han markerar väldigt tydligt där för Maria och för alla som läser Johannes evangelium. Vad har det med mig att göra, kvinna? Det är ganska, han säger ett ganska tydligt ord där. Varför är det viktigt att se det? Jo, därför att Maria hade inte en särställning till Jesus, va? Ja, hon var Jesu moder. Men när det gäller sin andliga status, när det gäller vem som hade rätt att komma till Jesus och så vidare och så vidare. Hon hade inte en snabbfil till Jesus. Det finns faktiskt ingen idag som har en snabbfil till Jesus. Alla har en snabbfil till Jesus. Det finns ingen som är mer privilegierad än någon annan. En predikant, en pastor, en påve eller en biskop eller en präst. Det är ingen som har någon mer rätt att komma till Jesus. Därför att det behövs inte längre någon mer medlare än Jesus Kristus. Det är väldigt viktigt att känna till det. Och det är det som är så underbart med Guds nåd, va? Med frälsningen, med det reformatoriska budskapet, om vi ska använda ett sånt uttryck. Det är ju just det att alla är vi lika inför Gud, va? Och alla genom Jesus Kristus, genom korset, genom blodet kan vi komma till honom precis som vi är. Det är fantastiskt, va? Jag vet inte om du tycker det är härligt att höra den 8 juni 2018 i Munkedal. Jag predikar mig glad här. Jag tycker att det är härligt budskap. Därför att det finns inga speciella privilegier. Du kanske gav jättemycket i offret och det ska du göra. Men du vet, det gjorde ju inte det att du hade en snabbfil till Jesus. Utan alla är vi lika, va? Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och Jesus tillrättavisar Maria. Det har inget med mig att göra. Jag är bara här för att vara gäst på bröllopet tillsammans med mina 12 lärjungar. Det är inte min tid, det är inte kommen än, sa han. Men vet, Maria, hon visste. Alltså, hon hade tro. Alltså, ibland så kan man uppleva att tro och en väldigt stark, nästan manipulerande vilja. Att man kan blanda ihop det där. Va? Och väldigt många, jag träffar ju många som direkt dömer ut en sån attityd. Va? Direkt så här, det är en kontroll. Det är en Isabel, de kallar dem alla möjliga olika saker. Men det är det ju inte. Va? Det är bara att de har bestämt sig för att få ett genombrott. Va? Jag har varit med om sådana som kommer på mina möten. Jag vet, jag var predikare nere i södra Europa på någon stor kampanj som vi hade. Och så kommer det ett helt gäng med svartmuskiga män. Va? Svarta skinnjackor och mustasch allihopa. Och så pratar de då sitt språk. Va? Och bara ropar till mig. Så ser inte trevliga ut alls. Va? Och jag började tänka, för vi hade en stor sporthall full med många tusen människor. Och jag höll på, vi hade avslutat det här mötet. Och, men så kom de dit, de här. Och var nästan lite så här hänsynslösa, va? Jag tänkte, vad är det som händer? Och rätt som då så kommer en av de här stora och lyfter mig. Lyfter upp mig och bär iväg mig. Och jag vet ju inte vad jag ska göra. Jag är ganska stor själv, men han var större. Och de var ju typ 7-8 stycken runt omkring mig. Och alla bara skrek i öronen på mig. Jag var så trött så jag förstod inte vad de sa. Och så bar de in mig. Det här var en sporthall i ett omklädningsrum. Jag tänkte, vad ska hända nu? Och på i det här omklädningsrummet så var det ett bord. Och på det bordet satt en pojk, kanske 8 år gammal. Och hans ben hängde lealösa så här. Och en av dem gick fram och slog till på benen så de hängde. Jag förstår att den här pojken är helt förlamad. Och jag kunde inte röra mig. Och sen kände jag bara att någon tog min hand och skrek i örat på mig. Och la handen på pojkens huvud och skrek, pray! Så jag gjorde ju det. Jag bad i Jesu namn. Och sen var det en som lyfte upp den här pojken i luften, satte ner honom på backen. Och pojken var fullständigt helad. Och jag känner mig lite sådär blandat glad, lite upprörd för behandlingen. Men så tänkte jag också, hur är all sin dag kunde Gud tillåta det sker? De var ju inte ens gentlemän, va? De betedde sig väldigt ruffigt. Men jag har lärt mig en sak när det gäller tro, va? Ibland så kan trons uttryck missuppfattas. Och jag vill bara säga det. Du ska inte låta någon stjäla trons uttryck från ditt liv. Därför att det behövs mer än någonsin idag i Sverige. Man ger inte upp helt enkelt. Om någon säger nej, jag ger inte upp. Så Jesus han står där och han vet ju vad det är han måste göra. Därför att Jesus han känner ju till allting. Och Maria går direkt över till de här tjänarna. Och det här är det häftiga budskapet. Maria går över till tjänarna. Tittar på dem. Och de här tjänarna hade ju inte så mycket att göra för vinet var ju slut. Och det är ju ett budskap i det. Att det finns faktiskt ibland så kan det finnas många tjänare som inte vet vad de ska göra. För att vinet är inte där. Anden är inte där. Och för att man ska kunna göra det Gud vill man ska göra så behöver man ju smörjelsen. Men man kan vara i ett sammanhang där det kanske inte är så mycket smörjelse. Och då kan det bli så här torrt. Men då, vad som gäller då, det är att man inte lägger av. Jag har varit i Sverige väldigt mycket de sista åren. Eller väldigt, väldigt mycket. Men jag har varit en del. Och jag har kommit in i många olika sammanhang. Och jag har träffat ibland människor som var brinnande för Jesus för några år sedan som jag kände. Och så ser jag dem idag. Och det är lite, det kan ju låta negativt det här. Men det är väl lite som jag ser det i alla fall. Lite sanning. Att ibland när man ser dem så är det som att de står och väntar. Så här. De står liksom så här. Borde väl luta sig mot den här? Nej, det kanske inte går. De står och väntar så här. Men lite som en attityd. Om Gud vill att jag ska göra något så får han väl komma då. Har du träffat sådana människor? Om Gud vill att jag ska göra något så får han väl komma då. Jag har träffat många med den attityden. Och de står där år efter år. Va? Därför att det hände aldrig någonting. Och då har jag ställt frågan. Är det fel på Gud? Det kan ju inte vara fel på Gud. Eller är det något som behöver förändras i människan? Va? Och den bilden jag har av det här. Och jag vill att du ska ta med dig den här bilden ikväll. För jag tror det här är kanske något som Gud vill redan den första kvällen. När han vill uppliva det här. Du vet, man måste ha en medvetenhet om att det är faktiskt så att nummer ett, Gud vill tala in i mitt liv. Det är inte en fråga om man vill, utan han vill det, va? Och sen man först måste man ha en övertygelse om att Gud talar, va? Jag kommer tala om till dig imorgon om hur han talar, och på söndag olika sätt som han talar på, hur du ska lära känna hans röst, hur han talar, va? Vilket jag har en ganska lång erfarenhet av det och kan dela med dig av guldkorn när det gäller det. Så min tro är att när du lämnar här på söndag, när det nu blir söndag efter förmiddagen där, att du ska börja med dig någonting så att någonting kan ha satts i motion, så att du liksom, yes, nu kan jag faktiskt höra vad Gud säger. Jag har fått tillbaks möjligheten att lyssna, va? Det var jag, en av sakerna som jag tror att Gud vill göra. Så att min bild av tjänarna här, det är att de faktiskt efter det att Maria hade sagt till om detta, va? Då var det någonting som, för hon gick ju till dem och sa, vad helst han, den mannen med det vackra skägget och den här unga mannen som står där borta, vad helst han säger till er, vad helst han säger till er. Och det här vad helst, alltså, det är precis det betyder det, va? Exakt vad helst han säger till er, även om ni i ert sinne inte fattar det, va? Även om det låter som galenskap, även om det låter som att varför skulle vi göra det. Vad helst han säger till er, gör det. Och när de fått det där budskapet av Maria, då är de beredda. Därför att vad som hände då, va? Då växte upp en förväntan. Och förväntan är nödvändig för att rösten ska komma, va? Förväntan är nödvändig för att rösten ska komma. Förväntan har med tro att göra. Ja, så tjänarna kommer till Jesus och Jesus säger till dem, du ser de här kannorna eller kärlen här utanför. Här i svenska står det att det är 100 liter, men det är lite mer faktiskt. Det kan vara upp till 150 liter i de där. Fyll dem med vatten. Han säger inte ens till dem att om ni fyller dem med vatten så blir det vin. Han sa bara fyll dem med vatten. Nu ska du veta att de hade ju inte kranar på den tiden. Jag menar, en sån här stor bunk eller liksom kärl, det gick ju inte släpa den till toan eller något och så fylla på den med liksom en vattenkran, utan de hade ju brunnar, så de fick ju fylla, låt oss säga 150 liter, för jag tycker det låter mer, så man fyller med 150 liter gånger 6, det är 900 liter. Det är ganska mycket. Och det var ju ett vansinne egentligen. Varför skulle vi göra det? Jag har ett minne, ett väldigt speciellt minne kopplat till den här berättelsen. Jag tänkte berätta det för dig. Jag brukar emellanåt ta bröllop så att jag viger folk och en hel del gånger blir inbjuden och predika på bröllop. Jag brukar inte tacka ja till alla för att det blir alldeles för mycket. Jag är inte en bröllopspredikant eller bröllopspastor. Men ibland händer det. Och det här var för några år sedan. Jag blev inbjuden till ett bröllop och de ville att jag skulle predika där. Och anledningen att jag blev inbjuden att predika var för att frun eller kvinnan som skulle gifta sig, hon blev frälst på ett av mina möten. Men det var ett lite speciellt bröllop. Därför att hennes man var inte frälst. Och han ville inte gifta sig. Jag vet inte om du har haft sådana bröllop någon gång. Alltså han ville inte överhuvudtaget gifta sig. Men hon var en sån här kvinna som jag beskrev. Hon var en sån här som inte gav upp. Va? De hade bott tillsammans i 13 år. Jag tror inte de hade barn, men de hade bott tillsammans i 13 år. Men när hon blev frälst, hon blev radikalt frälst, så förstod hon ju att det var ingen som sa till henne ens, men det bara kom naturligt att jag kan ju inte bo ihop med honom om inte jag är gift. Jag vill ju inte leva i synd. Va? Det är faktiskt, finns något som är synd och något som inte är synd. Va? Så att hon sa till honom att du behöver bli frälst och vi måste gifta oss. Och han sa, jag vill inte bli frälst, jag vill inte gifta mig. Ja, du får i alla fall gifta dig, sa hon. Annars kan vi inte bo ihop. Ja, men vi har ju bott ihop i 13 år, jag älskar ju dig. Ja, men alltså, ska du bo ihop med mig nu så får du gifta dig med mig. För att jag följer Jesus och i Bibeln står det att man ska gifta sig och man ska bo ihop. Så de höll på då och till slut så gick han med på det då. Okej då, jag gifter mig väl då. Och det var det mest märkliga bröllop jag varit på. Därför att ofta är det ju glädje i ett bröllop, va? Och det här var då mängder av folk. Det var bara jag som var kristen och kvinnan och sen en pastor. Det var ingen annan som var frälst. Och när den här mannen kom in och satte sig där jämte henne. Han satt, en ganska stor kille, han bara satt och surade. Och hon sken ju, va? Och när de skulle göra den här, jag fick inte göra ceremonin för att det var liksom, jag hade inte auktoriteten att göra det där på det stället. Och men jag tittade på honom och det var det mest bedrövliga jag sett, va? Han skulle säga jag älskar dig. Det var liksom, jag hade lust att bara, nej, vad är detta för människa, va? Och då i alla fall i slutet, hon var ju jätteglad, va? Och sen var det min tur att predika efter det. Och då vände jag mig till pastorn då och frågade, du, vad tycker du jag ska predika här, sa jag. Och då säger han till mig då så här, vad helst han säger till dig att göra, gör det, sa han. Han sa exakt det här stället från Johannes 2. Och då tänkte jag, det var ju bra. Så jag började predika evangelium. Det var inga frälsta, det var ju bara vi tre. Det var jättemycket folk där annars. Och jag predikade och predikade. Och han, den här mannen, va? Han satt och såg surare och surare ut. Han bara tittade ner. Så. Och så slutade jag efter ett tag och tänkte, det här är liksom tungt. Va? Så frågade jag den helige ande, vad ska jag göra nu? Så säger den helige ande så här, i den här lokalen så finns det personer som är djupt involverade i okkultism och häxkraft. Det här var i Europa, alltså inte Afrika. Jaha, sa jag. Vad ska jag göra det då? Jag vill att du ställer frågan om det är någon av dem som är här. Så sa jag, men det här är ett bröllop. Och mannen vill inte ens vara här. Jag vet vad som händer om jag ställer den frågan. Ställ frågan. Så jag ställer frågan. Jag försökte tala vänligt då så här. Är det så att någon här ikväll eller på eftermiddag, var en eftermiddag och kanske varit involverad i det okulta? Kanske tarot card eller spott eller tittar i kristall, eller jag får börja förklara lite så här. Eller om du är häxa eller något sånt där. Är det någon? 10 stycken direkt. Längst ner. Jaha, du kan ta ner handen, så. Och då frågar heligen, vad ska jag göra nu? Be dem komma fram. Alltså nej. Det är ett bröllop. Så ja. Bara de komma fram. Kanske ni kan komma fram, ska vi välsigna er. De kommer fram och står där. Och det här var ett märkligt bröllop, alltså. Och så sa den helige ande, lägg händerna på dem. Och jag har gjort ett antal gånger, jag har kastat ut onda andar ur människor som håller på med det okulta. Jag är inte nervös för det, men jag har inte gjort det på bröllop. Så jag la handen i Jesu namn. Så hade jag efter en minut 10 stycken som, alltså, de låg och krålade framför fötterna på den här mannen som inte ville gifta sig. Och en del tittar på mig nu och säger, du är inte klok, tänker du nu. Nej, det kanske jag inte är. Men rätt som det var så upplevde jag i atmosfären. Helt plötsligt så var det en öppen himmel. Och så sa den helige ande till mig: fortsätt predika nu. Så jag predikade i någon minut till och sen frågade han: är det någon som vill bli frälst här? Och den här mannen, nygifta mannen, reser på sig. Tårar strömmar ner för ögonen och lyfter handen och säger: jag vill bli frälst. Sen reser sig folk över hela lokalen. Och det här bröllopet slutar med att bli ett första väckelsemöte.